Syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Klarsyn från syskonbandet. Idag så ska vi få träffa en tjej som heter Majken Öst Söderlund som var tidigare anställd på syskonbandet. Hon jobbar idag som pilgrimsutvecklare och vad det är berättar hon i intervjun som vi alldeles strax ska få lyssna på. Den som intervjuar, det är Anders Holmberg.
Idag ska jag intervjua Majken Öst Söderlund som har jobbat på syskonbandet bland annat. Välkommen till Klarsyn, Majken.
Ja, tack.
Ja, du har ju jobbat på syskonbandet förut, men vad gör du nu?
Ja, det undrar jag själv nästan varje dag. Men det står i alla fall i min arbetsbeskrivning att jag är pilgrimsutvecklare och så är jag volontärsamordnare. Det innebär i praktiken att jag jobbar i Vallentuna församling. Jag bor ju i Vallentuna så det är väldigt praktiskt att jobba i församlingen här nära. Och pilgrimsutvecklare, det innebär då att jag vandrar. Pilgrimsvandrare är vi ju allihopa, men man kan också bestämma sig att idag ska vi vandra och vi vandrar tillsammans och det är det jag gör då. Så idag till exempel då har jag vandrat med 24 andra personer, de flesta barn som var 10 år gamla. Så har vi vandrat en mil där vi har då passerat lite olika runstenar som vi har pratat om. Och sen pratar vi om hur den kristna tron kom till Sverige. Och det är ju jättespännande att prata om.
Absolut.
Så går mina dagar ungefär.
Är det olika sträckor som ni vandrar när ni liksom planerar? Eller är det en och samma som ni går?
Ja, från början så hade vi 3 olika pilgrimsleder. Och de har alla namn efter runstenar och efter människor som levde här på 1000-talet och var de första kristna just här i Vallentuna. Och det var Ulf i Borresta och det är Ulfsleden och den är 11 kilometer. Och så var det Livsten som var en av de första kristna också. Och den leden är 6 kilometer. Och så hade vi Inga, hon var en riktig kraftkvinna som levde på 1000-talet och man vet att hon är född på Ekerö, men att hon kom hit till Vallentuna och gifte sig med Rangfast. Ja, så hon har gett namn åt Inga-leden som är 19 kilometer lång. Men nu då i coronatider, då försöker vi att inte åka någonstans egentligen, utan då vandrar vi runt här oftast i Vallentuna i centralorten. Och idag då så vart det en mil, för nu har vi gjort en ny led som passerar några runstenar. Vi har ju så enormt många runstenar här i Vallentuna. Det är det vi är kända för. Runstenar och hästar.
Just det, Vallentuna är väldigt runstenstätt.
Ja, och runt Vallentuna sjön finns de allra flesta runstenarna. Och det är i det området som vi går nu då med de här skolbarnen. Det är jättespännande.
Tänkte just på det. Är det mycket skolbarn som vandrar som ni går med så att säga?
Ja, och det är ju för att nästan alla svenskkyrkliga församlingar har någonting som heter skolkyrkan. Där man erbjuder påskvandringar och julvandringar och så till skolbarn. För att det är ju väldigt noga nu för tiden att man inte får evangelisera. Man får inte påverka barnen i liksom någon trosriktning. Men däremot så får man ju berätta om julen och påsken. Därför att det är kristna högtider och vi bor i Sverige. Det anses som allmän kulturell förståelse. Men i det här då så kom vår fiffiga pedagog i skolkyrkan på att vi kan ju också ha pilgrimsvandringar. Då kan vi ha längre vandringar. Vi har barnen hela dagarna. Och vi har ju faktiskt, om ni inte säger det till någon, så har vi ju faktiskt också en fantastisk möjlighet att berätta om vår kristna tro. Och det är inte mission och evangelisering, Utan det är faktiskt fakta. Vi berättar om vad som står på runstenarna. För där står det kristna budskapet redan. Det är ju ofta runstensböner på de här runstenarna.
Men jag antar också att det finns pilgrimsvandringar för troende som vill pilgrimsvandra i meditativt syfte, tänker jag.
Ja, absolut. Vi har varje helg så har vi vandringar som vi utannonserar då, bland annat i DN. Och nu i lördags till exempel, då var vi 20 personer som gick den här livstensleden som jag nämnde, den som var 6 kilometer. När man vänder sig till vuxna så är det ofta bra att ha 6 kilometer, för många orkar faktiskt inte gå så mycket längre. Men då gick vi hade vi en volontär, alltså en frivillig, som ledde vandringen, och han läste ur ordboken hur vandring går till. Och det var ju extremt avancerat. Man skulle vinkla ena benet och den ena foten skulle gå förbi den andra, och så skulle man lägga i hälen och så skulle man svänga fotbladet. Och så läste han den här hela invecklade beskrivningen då. Och så sa han, fast hur är det nu egentligen? Det här kan vi ju, vi kan ju gå. Och så drog han den här parallellen då till hur det är med teologi och kristen tro. Att ibland vill vi beskriva allting så oerhört komplicerat och detaljerat istället för att bara tro. Så det var ett sånt där jättefint exempel på hur man pilgrimsvandrar då med. Sen går vi alltid tystnad, apropå att du frågar om meditation.
Just det. Och då stannar ni upp ibland också vid olika runstenar och dylikt, förmodar jag.
Ja, pilgrimsvandring har ju 6 olika pilgrimsord. Det första är frihet. Det är att det är viktigt att det första ordet är frihet. Därför att det innebär också att man får ju skapa sin egen vandring, sin egen betydelse egentligen för vandringarna. Och det andra är enkelhet, att men man går, kan det bli enklare än så? Och så tystnad då, att man går i tystnad. Och så B, det är min favorit, bekymmerslöshet. Att man faktiskt lämnar oron och bekymren en stund och lever i nuet när man vandrar. Nu är det bara, idag regnar det alldeles vansinnigt mycket. Men det bekymrar oss inte särskilt mycket, för att det var bara så. Ja, och sen L, det är långsamhet. Och det är också viktigt att man inte skyndar sig, utan att man ibland, nu kommer jag lite från ämnet kanske, men när vi började pilgrimsvandra, jag började för 7 år sedan, då hade vi med oss en volontär som var, hon var en person som hade en utvecklingsstörning, vilket gjorde då att hon inte var lika snabb som andra. Och jag som var så otroligt effektiv och snabb, jag hade så problem med att hon gick så långsamt. Och sen insåg jag att det här var ju en jätteviktig lärdom för mig. Så jag började alltid att gå sist bakom henne. Och då fick ju hon lära mig då att men man måste inte ha bråttom, utan det är när man faktiskt lugnar ner sig. Jag brukar också säga att pilgrimsvandring är en motståndsrörelse. För det finns väl ingenting som är så otrendigt som att vara långsam.
Precis.
Och det är det vi ska vara då när vi vandrar. Vi ska liksom inte låta oss influeras av den här effektiviteten och pengarna och kommersen, utan ja, långsamhet. Och så har vi andlighet då. Och andlighet är ju att få kontakt med sig själv och med Gud och med medmänniskor. Och sen slutar man med delande när man delar sina berättelser. Det är ofta det man gör på vandringar, man pratar med varandra.
Det låter väldigt fint, tycker jag.
Ja, men visst gör det. Har du pilgrimsvandrat, Anders?
Jag har pilgrimsvandrat i den kyrka jag går i, och jag kan ju säga till alla då att det är en väldigt härlig upplevelse, för man blir väldigt, ja, man blir lite eftertänksam och får liksom samla tankar och allting, även om jag personligen inte gör så mycket om dagarna, men det blir ändå att man kommer bort från det där stressiga. Så.
Ja, och sen är det ju det här, det är många som säger när vi vandrar att det här att gå i tystnad. Ja, men vadå, jag är ju tyst hela dagarna för jag har ingen, man kan ju bo ensam då. Men det är någonting speciellt att vara i tystnad tillsammans med andra. Vi är tillsammans, men vi pratar inte. Och då blir det ändå en gemenskap. Och det där brukar de nästan allra flesta tycka är ganska fint. För jag tycker ju att pilgrimsvandring är väldigt mycket gemenskap. Man har gemenskap med Gud, med sig själv och med alla andra som vandrar. Och jag tror att vi behöver gemenskap idag. Särskilt nu behöver vi gemenskap.
Ja, det tänkte jag också på. Jag vet ju att i syskonbandet som du har jobbat i förut som redaktör för vår tidning bland annat och ungdomsledare och lite annat. Men då tänkte jag, jag vet ju att Stockholmsgruppen i syskonbandet, de som bor omkring Vallentuna, de har ju varit och pilgrimsvandrat med dig.
Ja, men absolut. Vi har ju vandrat flera gånger. Vi har varit i Tyresö en gång och så var vi här flera gånger tror jag. Och sen hade vi någon träff också när det var lite nyanlända ungdomar som var med och vandrade. Och då tänkte vi, grejen var ju att det skulle vara så bra att man kanske som nyanländ behövde lära sig svenska. Och då träffar man en svensk som var synskadad och den... Då kunde den lära den nyanlända svenska och den nyanlända kunde vara ögon för den som var. Sen funkar det inte jättebra just den gången vi gjorde det för att det var lite så här, ja, det kan alltid bli lite kulturkrockar att man inte har riktigt samma uppfattning om tiden och så. Men vi tyckte själva tanken var god. Sen funkar det inte riktigt jättebra i praktiken, men man kanske kan försöka igen.
Jag kommer ihåg den, för den var jag faktiskt med
ja,
på.
Ja, du var med där. Ja, men visst var det lite så att vi hade lite olika uppfattningar om tiden.
Jo, det var en lite annan typ av... De ville mest spela fotboll, kommer jag ihåg. Så att...
Ja, det var det. Att de hade inte insett hur långt det var, utan vi började en tid och sen kom... Alla killarna på att, men vi skulle ha fotbollsmatch nu. Det hör ju till saken att de också var väldigt unga. Och det hör ju till ungdomen att man inte riktigt kan planera sin tid. Det hör till vissa äldre människor som jag också, att jag inte alltid kommer ihåg att planera min tid. Eller hur, Anders?
Sånt finns hos alla, tror jag.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Det här med att vandra pilgrimsvandring med synskadade, är det någonting speciellt med det tycker du? Eller är det som att vandra med seende?
Idag hade vi faktiskt med oss en tjej som var gravt synskadad i den här klassen. Och det verkar som att man inte alls var observant på att hon såg väldigt dåligt. Så jag insåg ju där att hon gick som alla andra, men jag tänkte att oj, lilla vän, vad mycket energi hon måste ha förbrukat idag. För förutom att hon gick långt och hon gick med alla andra, så var hon ju också tvungen att koncentrera sig 100% på alla rötter och alla stenar och så. Så hon var en riktig kämpe, den här lilla tjejen. Men när vi går med någon som då inte ser något alls, Då är det ju bara att man, ja, men då går man ju och håller i någon eller man har en käpp. Eller, alltså jag är inte så bra på det här tror jag, men det, vi brukar väl inte göra annorlunda då. Än att man kanske frågar, hör ni någonting speciellt eller vill ni känna på den här? Det är ju jättebra med runstenar för de är ju taktila helt och hållet. Du skulle veta lika mycket om runorna som jag.
Absolut, nej de är ju väldigt...
Eller du kanske vet mer om runor än vad jag vet, för jag läser dem inte. Men du kan ju känna dem.
Ja, oh ja, det går absolut att känna på dem. Och en del är kanske lite mera slitna av tidens tand. Men oftast så går det att känna att det är någonting som är uthugget i dem.
Ja, det är väldigt tacksamt just för att det är så enormt taktilt. Och om de är slitna så ser inte jag heller. Så där är vi väldigt jämställda. Det du inte kan känna, det kan ju inte jag heller se.
Nej, precis. Om jag får ställa en annan fråga. Du har ju jobbat på Syskonbandet för. Hur har det påverkat dig i ditt övriga liv? Att få liksom ha fått arbeta med synskadade som är troende?
Jo, men det är klart att det har påverkat mitt liv så att... Ja, men jag var ju... Nu förstår jag ju att jag ändå var ganska ung när jag började. Men det här att vara tillsammans med till exempel Birger då, som var en enorm föreningsmänniska och som stred för punktskriften och som och var så nytänkande, som när man hade den här stora fina gården på Värmdö, så nej, men vi kan inte behålla den, vi måste sälja den för vi måste få ungdomar, vi måste förnya oss. Det betydde ju jättemycket att träffa en människa som var så engagerad och som förstod värdet av att ha en förening för just synskadade kristna. Och jag kan ju bli jätteglad nu när jag som hör och pratar med er som var unga då på den tiden och som kom till föreningen.
Ja, den har ju haft, i alla fall för de flesta av oss, har den ju haft väldigt stor betydelse, så jag förmodar att den har haft det för dig också som har fått arbeta med det.
Ja, men hjälp. Och jag kommer ju ihåg så alla. Ja, men till exempel, får jag nämna ett namn eller är det fräckt?
Nej, det får man nog göra.
Får man det? Ja, men då gör jag det.
Jag tror det i alla fall.
jag kommer ihåg när vi hade den första ungdomslägret på Hollandsgården. Då var ju Kerstin Rosén, hette hon då på den tiden, med. Men så var det ju, det var ju inte så många fler. Så jag hade ju liksom bestämt mig för att Kalle skulle med. Och hur många gånger ringde jag inte till honom och försökte övertala honom att han verkligen skulle följa med på det där lägret. Och jag tänkte, men hjälp, hur många gånger vågar jag ringa till honom egentligen och tjata och tjata och säga att det skulle vara viktigt för dig och det skulle vara roligt om du var med. Och till slut så kom han ju med. Och vad jag förstår så är han fortfarande med och det känns jätteroligt.
Det förstår jag. Det måste vara en väldigt... Ja, men jag lyckades i alla fall få med en.
Ja, om det nu var jag som lyckades eller det var det förstås inte, utan jag var ju bara en kort tid ett litet redskap där, utan det var ju själva, för hade han kommit till en förening som inte levde och som inte hade något att ge honom, då skulle han ju inte vara med. Och jag tänker att när man är anställd, särskilt i en församling eller i en förening sådär, så är det ju jätteviktigt att man ser, ja, men jag är en, ja, det är inte jag, utan jag är i den här tjänsten just nu. Och sen är det gemenskapen som vara den som bär. Och det är därför också jag sa inledningsvis här att jag jobbar med volontärer nu i Vallentuna församling.
Ja, just det. Vad innebär det? Du har alltså hand om människor som vill arbeta frivilligt i kyrkan.
Ja, ja. Och det är ju det en kyrka som Svenska kyrkan då, som är uppbyggd på att man har ganska många anställda. Det är ju vi som jobbar, vi är ju inte församlingen. Utan församlingen, det är ju vi som firar gudstjänst tillsammans eller bekänner oss till tron. Men det är ju viktigt att alla får vara med och bestämma och att man får vara med och och forma den här gemenskapen. För med bara anställda så blir det ingenting. Utan det är ju medlemmarna, var och en som medlem som är viktig. Och därför spelar det egentligen ingen roll heller om du får pengar för ditt arbete eller om du inte får det. Sen har det betydelse i plånboken. Det är tråkigt att inte få pengar. Men som volontär kan man ofta vara mer utbildad. Man kan vara bättre lämpad än de som har det som brödföda.
Och då är det förmodligen volontärer till ganska mycket, i alla fall i Vallentuna. Så.
Ja, men visst, vi har ju volontärer som kokar kaffe. Vi har, ja, det har väl alla kyrkor, att man kokar kyrkkaffe, förutom just nu då. Men sen har vi volontärer som leder pilgrimsvandringar. Sen har vi ju volontärer som leder olika grupper. Vi har volontärer, vi har kontemplativ bön, som det heter, varannan tisdag är det väl, eller något. Och där är det en volontär som leder. Ja, och sen har vi dans, där vi har en volontär som leder. Och så har vi verksamhet där vi bjuder in öppet, där är det volontärer som är med. Så kyrkan skulle inte klara sig ett ögonblick, och frikyrkan är ju helt byggd på volontärverksamhet. Sackas pastorn skulle väl inte klara sig någonstans om det inte fanns andra som gjorde saker.
Nej, så är det ju. Och jag menar, jag tänker kanske att kristen är man väl för att man känner att det är värt att vara det, istället för att man, det är någonting mer än att bara tjäna pengar. Tänker jag.
Absolut. Ja, men det är ju en livshållning på något sätt, hoppas jag.
Just det, absolut. Du ska få önska en sång.
Åh, men oj, oj, oj. Nu kom det väldigt apropå. Men jag undrar om inte det finns någonting jättefint med en psalm av Tony Holgersson och Irma Schultz. Det önskar jag mig. För jag intervjuade Tony Holgersson för många, många år sedan. Det är en sån här grej som verkligen finns kvar i mitt minne. För att han mötte Gud. Och Jesus förvandlade verkligen hans liv. Från att han var en missbrukare som hade det jättebesvärligt. Så är han nu en kristen människa som... Ja, men som jag tror lever ett gott liv. Nu har jag inte haft kontakt med honom på några år. Men jag gillar verkligen hans sånger.
Absolut, men vi spelar något med honom.
Och bra!
Det gör vi. Då får jag tacka för att du var med i Klarsyn, Majken.
Ja, men tack. Det var jätteroligt. Och jag är så glad att jag fick jobba i Syskonbandet och träffa många av er.
Det förstår jag. Tack så jättemycket.
Tack.
Gud, i dina händer vilar jag i tro. Vilar i din värme och din ro. Och varje brustet hjärta, varje skadad själ, famnar du i nåd och gör den hel. Nära vill jag leva, nära dig min Gud. I din omsorg finner själen ro. Nära vill jag leva, nära dig min Gud. I din kärlek kan min kärlek gro.
Gud, i dina händer får jag gråta ut. Gråten delar du tills den tar slut. Och du känner i din egen kropp att du delar.
nära dig, min Gud. I din omsorg finner själen ro.
Du har lyssnat till en intervju i programmet Klarsyn från Syskonbandet med Majken Öst Söderlund, som idag jobbar som pilgrimsutvecklare men som tidigare arbetade på Syskonbandet. Om du vill skriva till oss som gör det här programmet så går det bra. Då kan du göra det på adress radio@syskonbandet.se. radio@syskonbandet.se. Intervjuade Majken, det gjorde Anders Holmberg. Om du vill veta mer om föreningen Syskonbandet, då kan du gå in på www.syskonbandet.se. Där kan du också lyssna på program som du kanske missat. Vår tekniker idag heter Kalle Olofsson. Jag som heter Sofie Sundin tackar dig så jättemycket för att du har lyssnat till oss den här gången och hoppas såklart att du ska lyssna även nästa gång när det kommer ett nytt spännande program.